Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Podplay.
Jag är redo när du är.
Jag är så
jävla. I have my manuscript ready for you.
Ja, jag är så redo. Jag är så jävla redo.
Det är lite bebishicka här.
Nej, Anna. Här sitter du. Första poddavsnittet som tvåbarnsmor.
Det är helt sjukt.
Live on tape. Hey, barn, bebishicka. Alltså, som jag tänker har vi alltså börjat spela in nu, bara så du vet.
Okej. Okay. Så då har vi lite schysst ljudmatta här med babyhick som slutar. Jag... Det var precis som när man själv hicka. Att när någon säger hicka igen så slutar man.
Nej, men bra, alltså, vet du vad? Jag tror bara att det är så att din son har en sån enorm respekt för din poddkarriär. Något som, om jag får säga det själv, din dotter aldrig haft.
Alltså verkligen. Tänk att det krävs en son.
För att stötta en mor.
Ja. Nej, han är underbar.
Han är här.
Och lite som glädjer mig mycket också. Han var så sjukt punktlig.
Ah, nej, det var han verkligen. Och snabb.
Det måste vara mitt barn.
Vad vill du berätta för lyssnarna om din son? Vill du berätta vad han heter?
Han heter Ian.
Har han några mellannamn?
Ja, han heter Ian Rolf Thomas.
Din pappa. Pappa Rolf.
Efter min pappa. Och så har, det är typ så. Thomas är sånt som alla män i Oscars familj heter. Så det blev liksom lite hedra familjerna.
Hur kommer du känna om jag börjar kalla honom för Roffe?
Alltså jag älskar min pappa högt, verkligen. Men jag tycker...
Så nej, svaret är nej.
Nu heter vårt barn Rolf också. Men jag tycker inte att, jag vill helst inte att han ska liksom bli kallad för Rolf eller Roffe.
Vill att vi ska be Pelle att bipa alla gånger du har sagt vad han heter i mellannamn.
Kanske, jag vill inte att det ska uppnå några missförstånd.
Han heter starkt men, Ian.
Exakt.
Bra.
Men han heter Ian och han är jättegullig och och han är jättemysig och bara är super chill fortfarande. Han är ju bara 2 veckor drygt.
Han är bara 2 veckor.
Och det känns som att det var en evighet sedan han kom och det känns som att det var en sekund sedan. Mm. Så det är väl precis så som det är när man får barn, tänker jag.
Ja,
att det
verkligen
känns som att de har varit med alltid. Och så är det också som att man bara hej,
alltid funnits och typ brand new, ja. Precis, verkligen.
Exakt.
Och hur mår du?
Jag mår bra, faktiskt. Jag tycker att det är ju en omställning att få till barn. Men han har varit väldigt chill, måste jag säga. Så att det har funnits tid för återhämtning. Jag har inte gjort så mycket de här 2 veckorna sedan han kom. Och det är väldigt mysigt för att Sigrid är så himla gosig stora syster. Det är faktiskt väldigt fint.
Det är så gulligt att hon är stora syster.
Nej, och att hon kallar honom för lillebrorsa. Hej, lillebrorsa. Det är skitgulligt faktiskt. Men det är, I'm not gonna lie, det är fan...
Det är fullt upp.
Det är fan utmanande också. Men mest mysigt. Men man känner sig ju som att man är väldigt vuxen när man är så här. En familj på 4, 2 barn, 2 vuxna.
Alltså,
så det drabbas jag av lite, du vet, så att jag bara shit vad fan sjukt det här är att jag är fan 2 barns morsa. Alltså det låter ju som ett skämt.
Det låter som ett skämt. Och han är ju, det har man ju hört lite då kanske, att han är ju med lite grann just nu. Han är med oss i detta nu.
Exakt.
Så om man hör lite sådana mysiga bebisljud i bakgrunden så är det inte Oscar som har gått i barndom sedan han blev 2 barns farsa då, utan det är Ian.
Det är Ian. Precis. Och
Oskar ligger längst ner vid sängen och kräks och hickar.
Och gör såna där, försöker bara göra så gulliga ljud.
Det är inte gulligt, Oskar. Det är konstigt.
Det är faktiskt outsider konstigt.
Det är verkligen riktigt, riktigt konstigt. Det finns väl rykten om att det, om att, vad heter han nu då, den brittiska kungen som abdikerade, som var ihop med hon, ja. Wallace, eller vad hon heter, han som gjorde att gamla drottningens pappa blev kung, jag minns inte vad han heter, skitsamma. Att han ville bli runtkörd i en bandvagn.
Fan vad, alltså det känns typ inte helt otippat, eller?
Nej, jag tänker att när man
Jag vet inte ens om du syftar på, och ändå så tänker jag bara att det känns tippat.
Ja, men du vet han som jag syftar på, han som är,
ja,
alltså, han blir ihop med amerikanska och de flyttar till
Frankrike. Ja, ja, ja.
Ja, exakt.
Jag vet inte vad han heter.
Ja, jag kommer inte heller
vad han heter. Kanske Richard? Inte det han?
Det är ju han,
det King Speech?
Alltså King Speech är han som tar över.
Nej, det är
han som stammar.
Just det, är han.
Eller The King då, inte The King's Speech, som han, det heter han inte.
Okej, okay, vi kan inte så mycket om brittiska kungahuset.
Men jag kunde uppenbarligen de viktiga detaljerna, som är att han ville bli rundkörd i en barnvagn.
Ja, nej, och när jag sa vi så menar jag självklart jag, för du kunde ju mycket, mycket mer än jag.
Men nu kan du också det här. Vi måste bara reda på vad han heter då. Det är alltså gamla drottningens farbror som applikerade för att han ville leva då med en divorcee, en American divorcee. Så är det.
Det är som... Okej, skitsamma. Vi behöver prata exakt. Kungahuset mer.
Men det är absolut som Harry och Meghan, ja.
Hur mår du?
jag mår bra. Det är liksom riktigt snurriga tider, kan man säga.
Yeah.
Men det känns tryggt att vi får in, att vi är inne i poddrutinen igen. Den är som
det
en,
känns
liksom,
mysigt.
En fyr i ens vecka på något sätt. Jag känner mig helt lost,
ja, men lite
utan,
så.
Utan det faktiskt. Så att, det känns bra.
I'm lost without you.
100%.
Can't help myself. Är det vår...
Det är vårt anthem, ja. Korrekt. Jag är hos min mamma.
GBG.
Mitt barn. Vet du, jag kanske har vänt. Du kanske inte får hålla på sådär.
Jag kommer försöka. Jag kommer fortsätta, ja, även om
det kan vända igen. Det kan absolut vända igen. Men min mamma och mitt barn är på lekplatsen och det känns
mysigt. Han är fint väder i GBG.
Till att börja med så är jag i Lerum.
Okay.
Och det är verkligen inte GBG. Nej, men det är ganska fint. Det är lite kallt. I eftermiddag så ska jag och Fanny, min kompis, och ta med oss våra döttrar och åka ut i skärgården och sova över en natt. Och det känns faktiskt
så
också
mysigt.
Väldigt mysigt. Det känns väldigt, väldigt trevligt. Så att det känns toppen. Men däremot ska jag säga att det jag inte har gjort under vår lilla hiatus, nu när vi har haft förinspelade avsnitt, är att jag typ inte... Alltså, jag kan inte minnas att jag har kollat på eller lyssnat på något som haft med liksom crime att göra.
Nej.
Alltså, överhuvudtaget. Jag har haft en liten paus, tror jag.
Du tog en hel detox.
Ja, man behöver ju göra det ibland, eller hur?
Absolut, absolut.
Så att jag har inga liksom, tips eller
inga
så.
Tips.
Och jag tänker att du kanske inte heller har det, för du har väl haft lite fullt upp med annat, om man ser.
Typ att, ja, men jag kollar ganska mycket på TV.
Okej, bra. Bra.
Jag kommer inte sticka under stol med det. Sen har jag också kollat ganska lite på crime. Men jag såg
du
en dokumentär som var...
Du kollade ju Vanderpump Rules precis innan ni föddes.
Oh my god.
Yeah.
Ja. Det var en av de första sakerna, eller kanske till och med den första saken som min syster skrev till mig efter att jag hade berättat att han var här. Tur att han kollade på färdigt på VP.
Det var
också rätt hon hade, för det var ju väldigt bra. Nej, men jag kollade här om kvällen på en dokumentär på SVT Play som heter Gaming-morden, som var två delar, som var så hemsk faktiskt, för det handlar då, det är någon gaming community, och nu kommer väl du skratta åt mig igen här, för du vet säkert exakt vad det här är för spel, men det hette något typ, jag vet inte ens ihåg vad det hette.
Kul att jag är gaming reporter i den här duon. inte, en roll jag inte helt lugn med. Ja.
Nej, men du vet, det är så här, alla spelar över hela världen och sen så har de någon sån chatt och du vet så.
Ja.
Som det väl är i alla såna spel. Och så vis, då, är det, får man för, då intervjuar de då typ så här sex personer som är typ från en i USA, en i typ Egypten, en i Rumänien. De sitter så här över hela världen. Och så handlar det då om en tidpunkt, en kväll. För då är det en person som de har, är liksom kompis med i den här spelkompis liksom. Han går bara in i chatten och skriver typ så här: nu ska jag döda hela min familj. Och först är de typ så här, för han beskrivs då som att han trollar jättemycket typ, och att han är så här, varit sagt jättemycket skumma saker i de här chattarna innan, så att alla är bara så här, han håller bara på. Och sen så börjar han skicka bilder då i de här chattarna på vad han gör hemma, och så i realtid försöker då de här personerna som han spelar med försöker få kontakt med polisen, men de vet inte vad han heter, de vet inte var han bor, alltså det vet så här. Så att de, du vet, säger typ så här, de är typ så här, han skickar bilder och skriver så här, snart kommer min syster hem, och du vet, de bara, shit, vi har en timme på oss innan systern kommer hem. Nej. Alltså den var så hemsk och bra, eller spännande liksom.
Oj.
Så det, SVT? SVT Play, precis. Gaming,
bra tips, jättebra tips.
Ja.
Nej, alltså min enda liksom stora tv-upplevelse det senaste utöver då Vanderpump Rules förstås, det är ju bara Succession.
Ah, gud, alltså det här är ett sjukt. Vi slutade ju titta på Succession.
Nej, men ni måste ge er in igen. Ni måste ge er in
jag
igen.
Vet.
Det är bara så. Det är faktiskt bara så. Det är liksom a work of art.
Ja, jag blir, och jag vet, men, ja precis. Men det känns ju
den
som
är också nästan omöjlig att ge sig in i.
Exakt, för det är lite så jag känner, för vi slutade titta i säsong 2.
Ja.
Oh, så det är så himla långt kvar. Ja,
ja jag vet.
Men, ja, men det kanske blir det. Det kanske blir en
vet du vad jag vill att det ska vara? Vet du vad jag vill ska komma? Nya avsnitt av Midsommar Murders.
Brukar inte göra det på somrarna?
Jo, det brukar komma i juli. Förra året var det så jävla dåligt bara. Så det typ inte gick att titta på. Du vet vad man
så vi vet inte om du egentligen hoppas.
Alltså jag hoppas att det kommer en ny avsnitt som inte är så dåliga som de var förra året.
Men är det för att du inte gillar den nya Barnaby?
Nej.
Nej, Barnaby. Inte.
Nej. Jo, nej. Nej, jag minns inte. Jag kommer inte ens ihåg. Vi slutade kolla. Nej, det är för att det liksom är för, det är för dåligt. Det är för dåligt helt enkelt.
Jag fattar.
Så det hoppas jag på att det kommer så att man kan gå in i en sån Midsommar Murder värld.
Ja,
liksom.
Men det är precis. Det är ju bra sommar-tv.
Det är ju fan svinbra sommar-tv. Åh! Oh. Mm. Nu är det så jävla nära sommar då.
Vet du vad som också är bra sommar, uppladdning för sommaren? Mord. Ska vi podda?
En av de bästa.
Ska vi berätta? Ska vi podda med varandra?
Ska vi podda med varandra, du och jag? Ja, det ska vi.
Det är mord mot mord, sommardänge. Och ni får höra mer
efter pausen, va?
Efter pausen. Okej, ska vi sätta igång?
Ja, det tycker jag absolut.
Adam Anhang föddes i mars 1973 i Winnipeg i Kanada, som är typ det bästa namnet på en stad någonsin.
Det låter så trevligt, gör det inte det?
Ja, eller hur? Jo, jag tycker det. Och jag typ älskar Kanada utan att ha varit där.
Jag vill så gärna åka till Kanada.
Jag med. Let us go.
Let's go there.
Han så här växte upp i en väldigt trygg, vanlig familj. Du vet vad, mamma, pappa, hans syster. Han beskrivs som väldigt omtänksam. Han älskade att hjälpa personer från tidig ålder med stora och små saker. Typ inte alla, måste jag ändå säga.
Verkligen inte alla.
Och enligt hans familj så sprang han vid något tillfälle in i ett hus som brann för att rädda hans systers favoritklänning. Vilket jag personligen tycker
låter idiotiskt, tyvärr.
Idiotiskt, verkligen. Ja. Väldigt snällt.
Stoppa honom.
Men jävligt korkat, exakt.
Ja, men också man bara, han var ett barn och sprang in i ett brinnande hus för att hämta en klänning.
Att han bara, I'll put on my superhero coat and man nothing will hurt me.
Kanske stoppa ett barn från det.
Men så var han, var liksom väldigt, väldigt snäll. Och utöver då att vara väldigt, väldigt snäll och omtänksam så var han också väldigt duktig och begåvad person. Han var jätteduktig i skolan. Och han pluggade du vet, fick jättebra betyg i sin grundskola och sen så pluggade han vidare. Och då gick han först på Yeshiva College i New York. Och sen tog han ytterligare en examen från Wharton, som är ju en sån, du vet, Ivy League school. Så han var liksom skitduktig helt enkelt. Och han tog examen med typ topp betyg. Han var sån honorary student. Och när han hade då tagit examen från Wharton så bjöds han tillbaka hela tiden för att, du vet, hålla egna föreläsningar och sånt. Och det tänker jag är ett tecken på att man har varit riktigt poppis.
Han är någon slags superperson.
Alltså verkligen så. Och det bara fortsätter, för när han ger sig ut i yrkeslivet så liksom fortsätter hans ljusa bana, som jag har skrivit. Han var skitduktig, du vet, han hade så här, bara bra jobb efter bra jobb. Och tidigt så började han även, så här, han startade en egen verksamhet, alltså när han var ganska ung, så här, konsultverksamhet. Där det går skitbra också. Du vet, han typ hjälper, och det låter så här speciellt, alltså jag tänker att man, skitsamma, jag behöver inte gå in på vad han jobbar. Han är i alla fall jätteduktig, sådär. Och efter att han har haft den här egna konsultverksamheten så blir han vd på ett bolag som arbetar med att utveckla fastigheter på ställen som typ behöver det. Alltså du vet, så här, outforskade platser som inte har, alltså typ de bygger hotell där det inte finns någon hotell. De är så skitsmarta med vad de ska förvalta, förvärva och göra med fastigheter på olika platser. Fattar du vad jag menar?
Jag fattar.
Ja, bra. Du är smart, så det är klart att du gör. Och när han är då typ så här tidiga 30, kanske sena 20, så tar han då sitt pick-o-pack och flyttar till San Juan i Costa Rica. Och där driver han då den här verksamheten där de då investerar och utvecklar fastigheter. Så de bygger typ då turisthotell, du vet, på, i Old San Juan och något sånt. Och det går skitbra för dem. Och han trivs jättebra och det går jättebra på hans företag. Han är, du vet, så här, verkligen en eftertraktad man där. Han är typ jätterik. Han är kanadensare. Alltså du vet, han är så här trevlig. Det var typ, ja. Typ, allt man letar efter en man.
Jätterik, kanadensare, trevlig.
Allt man letar efter en man. Men han är liksom, han trivs jättebra där. Och han är omtyckt och då väldigt, väldigt eftertraktad helt enkelt. Och en kvinna då som får upp ögonen för honom är en kvinna vid namn Aurea Vasquez Rijos. Och hon är... Alltså, hon är liksom lite av en knockout. Hon har vunnit en puertoricansk skönhetstävling och varit självaste Miss Puerto Rico Petit.
Oj. Ja. Men vad, jag tänker att man är faktiskt riktigt vacker om man har blivit Miss Puerto Rico någonting.
Ja. Hon är snygg liksom. Och hon absolut. Lite avis att jag inte har vunnit Puerto Rico Petit.
Petit.
Men och liksom, han har redan massa ganska mycket tjejer runt omkring sig sådär. Men hon är väldigt liksom på honom. Så till slut är det typ att han bara, men nu dejtar vi då. Och såhär, vi blir ihop typ såhär. Så de blir ihop helt enkelt. Och det är liksom, är nice typ. Och hon vill jättegärna starta något eget. Och Adam då, som har väldigt gott om pengar och som då är kär i henne, vill såklart hjälpa sin flickvän att realisera hennes drömmar. Så han ger henne då ett startkapital och hjälper henne att starta en egen bar. Och den här baren eller restaurangen heter då The Pink Skirt och ligger i Old San Juan, som alltså är då typ turist, alltså gamla stan i San Juan. Och de har liksom inte varit ihop länge när han gör det här. Så att, du vet, de har typ varit ihop några månader. Och kort efter det så berättar Aurea att hon då också väntar Adams barn. Så det liksom händer väldigt mycket väldigt tidigt i deras relation. Och Adam är jude och hon är katolik. Men han bekänner typ så här, för hennes skull. Och hon är väldigt troende, eller hela hennes familj är liksom väldigt troende katolik. Så att hon då ska få barn utomäktenskapligt är inte särskilt bra, eller man ska säga. Nej, precis. Så de gör det enda rätta då och gifter sig och sådär. Och innan de gifter sig så gör de upp ett, alltså de skriver ett ordentligt äktenskapsförord. För att Adam är jätterik. Han har en förmögenhet på 24 miljoner dollar. Och hon har då liksom inte alls så mycket pengar. För det har ju ingen. Men du vet, alltså, han är ganska mån om att så här, det inte ska splittas 50-50 vid en skilsmässa. Däremot så ger han henne liksom, vid en skilsmässa ska hon och hans barn då få ett väldigt generöst underhåll om de någon gång går isär sen. Men han, du vet, rätt ska vara rätt, typ så. Och när de väl har gift sig så är det skiftare i deras relation. Orias mamma och andra släktingar flyttar in i hennes och Adams hus. Och han känner, du vet, direkt på att det är så här, det är en bad vibe hemma hos dem. De typ pratar spanska hemma, han förstår inte spanska. Han förstår typ att de pratar om honom när han kliver in i ett rum. För du vet, de typ så här tystnar och skrattar typ när han kommer in och så här, han känner sig alltså du vet så olustig. Ja, och för att du har så i sitt egna hem.
Nej, stress.
Så han liksom berättar för sin familj och sina kompisar på så här, jag känner mig sjukt olustig liksom på grund av det här. Och det låter ju som den värsta mardrömmen, tycker jag. Men sen så händer det någonting som får Adam att känna nej, det här funkar bara inte. För han får nämligen reda på att Orja inte alls är gravid. För hon har då bara ljugit om att hon ska få barn för att Adam ska gifta sig med henne. Och det här blir då såklart droppen som får bägaren att rinna över. Och han bestämmer sig då för att ta ut skilsmässa från henne helt enkelt. För att de hade ju bara varit ihop i typ knappt ett halvår när de gifte sig och sådär. Så att han inleder processen att skilja sig. Och hon vill inte det. Och, men en kväll i september 2005 då, så ska Adam träffa Orja för att prata om deras skilsmässa på The Pink Skirt Bar eller på en restaurang i närheten. Senare den här kvällen då, så har de i alla fall varit på Pink Skirt Bar tillsammans. Och de lämnar då restaurangen slash klubben, baren tillsammans när en person närmar sig dem och attackerar Adam med kniv. Han hugger honom flera gånger med kniven innan, eller personen då hugger honom flera gånger med kniven innan den sen tar upp en gatusten från gatan och slår honom i huvudet. Så väldigt liksom grovt aggressivt överfall helt enkelt. Och under tiden som Adam blir attackerad på det här fruktansvärda sättet så ropar han till Orja att hon ska springa därifrån. Och hon liksom lyckas på sätt och vis ta sig därifrån. Hon blir också attackerad, men inte alls liksom i samma utsträckning. Hon lyckas liksom kalla på hjälp och när ambulansen sen kommer till platsen är Adam redan död. Och Orja har skador. Hon har liksom typ lite så här skärsår och blåmärken, men allt är liksom ganska ytliga skador. Och direkt så utgår man från att mordet på Adam var ett rån som hade spårat ur. Det var liksom inte helt ovanligt med varken mord eller rånmord omkring. De hade typ så här, liksom det var ganska höga siffror på hur många som blev mördade på ett år, helt enkelt såg jag någonstans. Och man tror det helt enkelt att det är ett rånmord. Fram tills att man inser då att Adam har kvar alla sina pengar, alla sina värdesaker efter att han har blivit överfallen. Så det är liksom inte ett rån, för han har inte blivit rånad. Och någon som är liksom fast besluten att verkligen gå till botten med vad som har hänt med Adam är då Adams pappa Abe. Abraham kallas Abe. Och när det då blir tydligt för alla att han inte har blivit rånad så vänds blickarna ganska snart mot Arya och hennes familj. Hon har då ett tydligt motiv att vilja att Adam ska vara död. För då, om de skiljer sig, ska hon ju då visserligen få ett underhåll. Men om han dog när de fortfarande var gifta skulle hon få ut 8 miljoner dollar. Vilket var ordentligt mycket mer än vad det här månatliga underhållet var.
Just det.
Men man vet ju i alla fall att det inte var Orja som utförde själva mordet, för hon hade ju liksom varit med och blivit överfallen själv, och det kan både vittnen och övervakningsbilder visa på liksom. Och det är typ ganska tydligt på de här bilderna och vittnesmålen att det är en maskerad man som har attackerat Adam. Så utredningen kickas igång och det finns då som sagt lite olika vittnesmål från överfallet, och ganska snabbt då så får polisen, de riktar in sig på framförallt ett av de här vittnesmålen. Och det vittnesmål som de riktar in sig då är ett som pekar på en ung kille som arbetar på The Pink Skirt som heter Jonathan Roman Rivera. Han är då 22 år gammal och arbetar som sagt på Orias restaurang. Och han känner då också hela hennes familj. Så det man tror är då att han, du vet att de har varit så här, om du hjälper oss med det här så ser vi till att du får pengar av det arvet som jag kommer få. Och det tror man då liksom är så för att han också, du vet, han har det tufft ekonomiskt, alltså så här, han är 22 år gammal, kommer inte från någon asfet bakgrund och så. Han då säger att han inte har någonting med det här att göra. Och du vet, han är bara så här, nej nej, alltså vet, verkligen deny, deny, deny. Och det finns typ bara vittnesmål. Det finns inga liksom hard evidence mot honom.
Som tyder på att det är han?
Nej, utan det är bara någon som bara, det kan ha varit han typ. Jag tyckte det såg ut som den här personen som jobbar på den här baren typ.
Ja.
Men trots allt det då, så döms han till 105 år i fängelse.
Va?
Ja, bara sådär. Mm. Och det var allt för den här veckan. Skoja. Det är det inte, det fortsätter. För det finns då de som tvivlar på att det verkligen var Roman. Och det är då bland annat Adams pappa. Och FBI fortsätter att driva en egen utredning. Liksom. Så att det, den kostarikanska polisen har väl liksom gjort en egen utredning. Men av någon anledning då, och jag tror att det är för att Adams pappa AB är så liksom persistent, så fortsätter FBI att driva då en egen utredning. Okay. Och de följer då upp andra vittnesmål från kvällen och intresserar sig för ett annat vittnesmål som pekar ut en annan person. Och den här personen heter Alex Pabon Colon. Och han är liksom en mer likely gärningsperson för att han har då ett ganska ordentligt brottsregister. Och han är liksom känd för att dela knark och kan ha då ett street name som är Loco.
Ja,
vilket betyder galen på spanska. Mm.
Det är liksom övertydligt.
Exakt. Det som är intressant är då, för när de då kontaktar Loco, som jag kommer kalla honom, så är han väldigt samarbetsvillig. Han berättar att han har blivit erbjuden 3 miljoner dollar från Oria för att mörda hennes man och för att få det att se ut som ett rån. Han har då också blivit ombedd att skada henne precis liksom så pass mycket så att det verkar som att hon också är ett offer utan att skada henne ordentligt. Han har då missat detaljen som ändå var ganska viktig, nämligen att råna dem. Så att han har ju liksom failat sitt uppdrag lite sådär. Men han...
Han bara, jag kommer gå på mordet, men det är andra delen.
Det, precis, över. Det struntar vi. Men han, och anledningen till att han är så samarbetsvillig då är ju för att efter att han har gjort det här så...
Så har han inte fått några pengar.
Så har han inte fått några pengar.
Så
ja, och
det är något som är så jävla liksom, men jag vet inte det, för det där känns ju som att det där är ganska, att man ändå hör om sådana där historier att det är så här, ja, vi kommer ge dig pengar om du mördar dem, och sen så bara, nej alltså nu har du redan gjort det, nu tänker jag inte göra det. Fast de har ju fortfarande lite leverage, om man säger så. Fast alltså, jag antar att man tänker så här, han kommer inte vilja gå till polisen för att då kommer han ju sätta dit sig själv med.
Exakt.
Uppenbarligen.
Men och anledningen till att han inte har fått pengar den här gången är för att hon har inga pengar. För att det är liksom Abe då, Adams pappa, han är ansvarig för bodelningen efter Adam. Så att han har typ varit så här, jag kommer inte betala ut några pengar förrän liksom, nu har ju den här Roman redan blivit dömt, men liksom, han vill inte betala ut någonting för att han är typ så här, helt säker på att det är rätt. Nej, men han, så Loco då erkänner sig skyldig till de här alla anklagelser som riktas mot honom. Då mordet på Adam och du vet allting. Och Roman då, som dömdes till 105 år, han får såklart upprättelse och blir friad och allting. Och stämmer sen då myndigheterna på 12 miljoner dollar för felaktigt dömande. Så ja. Klappat och klart, tänker man liksom nu. Nu har Loco erkänt. Han har berättat att det var Oria som beställde mordet. Det är ju bara att åka och gripa henne, tänker man. Men riktigt så enkelt är det inte. Oj, prosit. Var det så spännande så att du...
Ja, det var faktiskt det.
För när Loco till slut åker fast så har det gått typ 3 år sedan mordet på Adam. Och under de här 3 åren så har Aria hunnit lämna landet. Hon har flyttat till Italien. Och det fina med Italien för Aria, förutom att det är god mat, är att de lämnar inte ut personer som har italienska, som har fött italienska medborgare. Vilket Aria har lyckats säkra sig under tiden hon var i Italien. Hon har tillsammans med en italiensk man fått tvillingar. Så att hon är liksom helt trygg i Italien.
Oj.
För att hon är nu mamma till 2 italienare. Och det är någonting med också typ att så här, Italien vill inte lämna ut personer till länder där de riskerar att möta dödsstraff. Men det liksom är de här 2 delarna. Så att hon är helt safe i Italien. Hon kan liksom inte bli utlämnad. Men efter att liksom, ja, hon håller på där och fifflar i Italien helt enkelt. Hon har bland annat försökt förfalska papper som ska visa då att hon och hennes döttrar är judinnor i ett försök att emigrera till Israel. Och du vet, hon försöker göra typ allt för att komma så här så långt bort som möjligt från Costa Rica.
Alltså hon har verkligen forskat på olika länders liksom lagar.
Ja, exakt så. Men det funkar inte för henne. Hon får inte, det, är liksom, det, här, det går inte igenom det där emigreringen till Israel. Så hon är liksom kvar i Italien. Och det är ju lugnt liksom, för att då hon är safe där. Och hon jobbar i Italien och hon sysselsätter sig då med att arrangera utflykter och guidade turer för turister. Och hon har då pinpointat sig särskilt på judiska turister på en turistbyrå som hennes bror har startat som heter Glatt Kosher Travelers Incorporated. Och jag vet faktiskt inte om hon liksom bara när en dröm om att vara judinna eller varför liksom hon verkligen så här.
För jag menar han var jude men hon var väl inte judinna. Nej, hon var katolsk bakgrund.
Exakt. Så jag vet faktiskt inte varför hon gör så. Men det gör hon i alla fall.
Nej.
Och FBI ser sin chans att komma åt Aria genom den här turistbyrån. För de då börjar smida planer och bestämmer sig för att låtsas vara en grupp judiska turister som vill att Glatt Kosher Travelers Incorporated ska visa dem Madrid.
Så aha, de ska byta land?
Ja. Så de hör av sig till Glatt Kosher Travelers Incorporated och frågar om de kan tänka sig att låta en av deras guider åka till Madrid istället. Och de går i fällan. I juni 2013 åker Aria från Italien till Madrid och när hon landar på flygplatsen så väntar den spanska polisen redo att gripa henne. Och det gör de då för att i Spanien så har de helt andra utlämningsregler. Ja. Men allt liksom pappersarbete kommer ju ta några månader så att hon får sitta typ i ett häkte eller ett fängelse i Spanien och vänta på att bli utlämnad. Men så händer någonting i det här fängelset i Spanien. Vill du gissa vad som händer?
Nej, typ inte. Nej. Jag hatar ju att gissa.
Jag vet. Men jag vill att du ska göra det. Men hon blir gravid igen.
Nej.
Med va? En
inmate, men
annan inmate. Nej, precis. Det är väldigt speciellt. Det här
hon
verkar vara
någon slags mixed.
Det är ett unisex fängelse, helt enkelt.
Men
det är okay. Oklart.
Och vad händer om man föder en spansk medborgare nu då?
Nej, men för det är det. Hon försöker då ordna samma deal. Att hon som mamma till ett spanskt barn inte ska kunna utlämnas. Men det går inte de spanska myndigheterna med på.
Spanjorna bara, fuck you.
Hon får vara kvar i fängelset fram tills hon har fött barnet. Men så fort hon har fött barnet då, i september... Nej, okej, precis. Hon får vara kvar då. I september 2015, så det här är alltså 2 år efter hon har gripits, 10 år efter att Adam har mördats, så får hon återvända till Costa Rica.
Men vet vi om att det var hennes plan att bli gravid? Är det liksom klarlagt eller är det mer att man typ tror, det finns sådana teorier liksom?
Det finns sådana teorier. Alltså hon har inte sagt liksom själv, men...
Nej, men, och det funkar inte heller så
i
Spanien på samma sätt liksom.
Exakt. Men så 2015 kom hon tillbaka till Costa Rica där hon ställs inför rätta för liksom anstiftan till Adams mord. Hennes rättegång inleddes först 3 år senare, alltså i augusti 2018, och då har det gått 13 år efter att Adam mördades. Det är så sjukt. Och det är inte bara Aria som ställs inför rätta, utan det är också hennes syster Marcia och Marcias före detta pojkvän José Ferrer Sosa. Och de ställs då inför rätta för att de också varit med och planerat dådet. Och under rättegången så läggs det fram, alltså dels så är det ju Locos vittnesmål såklart. Det läggs också fram diverse bevis, bland annat brev eller mejl eller du vet, någon korrespondens som har skickats från Loco till Aria, där han kräver pengarna som han har lovats då för att mörda Adam. Och även svar på den här, i den här korrespondensen som har skrivits av Marcia, där hon då skriver att de inte har tillgång till pengarna än, då eftersom bodelningen inte görs helt enkelt.
Inte gått igenom liksom.
Nej. Och alla tre då döms för mordet på Adam och avtjänar idag livstidsfängelse. Och Orias italienska tvillingar, alltså de som hon födde när hon bodde i Italien, bor med sin pappa i Italien, som han lämnade ju då Aria när han förstod att hon var på flykt från rättvisan. Han tilldelades ensamvårdnad av de här två barnen.
Spanska barn?
Ja, barnet som hon födde då i Spanien fick följa med tillbaka till Costa Rica, där det barnet placerades i fosterhem. Och var det barnet befinner sig idag vet jag tyvärr inte.
Stackars hennes barn.
Ja, nej, men så sorgligt. Och
då hon hade ett barn med honom med?
Nej, hon var ju inte gravid.
Nej, hon var
nu pruttade
det.
Mitt barn. Jag undrar om det hördes in i mikrofonen.
Det hördes inte i mig i alla fall.
Okay.
Men gud.
Nej, men det är så sorgligt. Ja. Det är så sorgligt för de här stackars barnen. Och det är, alltså, tänker jag på Adams familj som liksom var just ett så här. Men de är i alla fall glada liksom att de till slut fick upprättelse, även om du tog, eller att Adam till slut fick liksom, att de lyckades döma en person, rätt person helt enkelt. Även om det tog
så lång tid,
typ 14 år. Så det var mordet på Adam Anhang. Och jag har lyssnat på ett avsnitt av Dateline som heter The Pink Skirt Plot. Jag har också lyssnat på ett avsnitt av Crimes and Closets och det avsnittet heter Adam Anhang. Jag läste en artikel i Washington Post som heter The Police Said Millionaire's Murder Was a Robbery. The Truth Led to an International Hunt for the Black Widow, skriven av Kyle Svensson. Sen har jag läst en artikel på BBC som är skriven av James Badcock, vilket är ett roligt efternamn. Och den har rubriken Aria Vasquez Rijos, beauty queen on trial for husband's murder. Flera Wikipedia-sidor såklart. Och sen så har jag varit inne och läst på den hemsida som är i Adams minne, gjord av hans familj.
Uff.
Ja, tungt,
eller? Intressant det där med liksom utlämningslagar och sådär.
Det är så speciellt,
tycker jag. Jag läste ju den här När ingen lyssnar, Diamant Salios nya bok.
Ja, just det.
Och där är det ju, där så pratar man om att om man investerar, typ så här, köper en dyr lägenhet eller så här i Turkiet, så får man typ medlemskap där och då blir man typ inte utlämnad. Ja, exakt, medlemskap. Det är en klubb.
Jag är turkisk medlem. Men gud vad sjukt.
Nej, men så då blir man liksom inte utlämnad. Så det finns ju typ ett gäng, alltså x antal liksom misstänkta svenska gängkriminella som har liksom investerat då i Turkiet, som gör att de typ inte lämnas ut. Det är ju typ den kurdiska räven, tror man ju, till exempel i Turkiet. Jag vet inte vart han är just nu liksom. Men så här att de utnyttjar liksom det systemet typ.
Vad sjukt.
Det tycker jag var intressant.
Det är väldigt intressant och väldigt, det känns ju helt orättssäkert.
Ja, och nu också när liksom relationen mellan Turkiet och Sverige också, alltså så här, de kommer ju absolut inte lämna ut dem nu när de håller på att fucka så mycket med oss. Typ. Ja, det var en annan sak om utlämningslagen.
Ja, men det var spännande. Ja,
jag hade tänkt lite på det senaste. Du, tack snälla.
Tack, tack.
Okej, Anna. Är du beredd?
Ja, jag är alltid beredd.
Idag. Oh, det är du faktiskt. Det är en av mina favoritsaker med dig. När folk brukar säga, Anna, hur är hon? Du brukar säga, alltid beredd.
Alltid redo. Alltid redo.
Alltid redo. Vi ska till Tyskland 1984.
Okej.
Okay. Känns inte som en toppen typ.
Nej, knepig tid.
Nej. Ja, verkligen. Det får man lov att säga. Det är ändå 34 år gammal man som heter Günther Stoll. Han hade liksom börjat bete sig lite märkligt. Günther hade börjat, liksom, han hade blivit allt mer paranoid. Han pratade om att han var rädd för någon eller några som han sa var ute efter honom. Och han var då gift, jag hittar tyvärr inte namnet på hans fru, och de hade tillsammans då en dotter och bodde i byn Anschausen. Det ligger en dryg timme öster om Köln.
Mm.
Och så allt oftare under det här året så fick hans fru då höra Günther liksom hans utläggningar om de här människorna då som var ute efter honom och vilka de var, framgick dock aldrig riktigt. Eller som jag stod i någon källa, att hon aldrig frågade. Det vet jag inte om det var sant, men det var så roligt formulerat.
Det är jättekul.
Det är verkligen married life i en typ sån sitcom, att man aldrig liksom ens förhör sig. Jag vet inte om det var så. Men hur som helst var liksom det här tog större och större typ utrymme i hans liksom tankar och i vad han pratade om och sådär.
Mm.
Och Günther hade arbetat inom livsmedelsbranschen. I tyskspråkiga källor är hans yrkesroll Lebensmitteltekniker.
Jag älskar
alltså,
tyska.
Livsmedelstekniker, ja. Jag vet, det är toppen. Livsmedelstekniker. Och det verkar vara att man typ jobbar, man jobbar med livsmedel, men kanske mer, du vet, på ett industriellt plan,
ja.
Som jag förstår det. Det är oklart exakt vad han gjorde. Men det man vet är att hösten 1984 så hade han blivit av med jobbet. Eller vet du vad, jag vet inte ens att det är hösten 1984. Men han har åtminstone blivit av med jobbet och är arbetslös. Och det är väl svårt att, det framgår inte om det var så att han hade blivit av med jobbet på grund av att hans liksom psykiska mående var i någon slags nedåtgående spiral. Eller om han hade, alltså om det, hans mående hade drivits på av att han blev av med jobbet. Kanske lite grann, både och. Men det hade nog åtminstone inte gjort att han liksom mådde bättre. I oktober 1984 så eskalerar då detta beteendet. Och Günther verkar allt mer rädd för vad som skulle hända honom. Vad de som var ute efter honom skulle göra om de fick tag i honom. Och han lät liksom allt mer olycksbådande.
Mm.
Kvällen, torsdagen den 25 oktober, äter paret Stoll middag tillsammans när Günther som vanligt pratar på om dem som är ute efter honom. Och mellan 10 och 11 någon gång på kvällen så sitter Günther i sin vanliga fåtölj i vardagsrummet när han plötsligt utbrister: Jetzt geht mir ein Laucht auf. Alltså direkt översatt typ, nu ser jag ljuset, men typ mer kanske så, nu har jag det. Alltså den typen av liksom.
Yeah.
Så här, nu kom jag på det.
Eureka!
Ja, men lite så. Och sen ställer han sig upp och så går han ut i köket. Där tar han en bit papper på pappret och liksom en penna. Och på pappret så skriver han jogce, eller alltså y-o-g, liksom mm-hmm. en typ accent, t-z-e, eller y-o-sex,
okay.
accent, t-z-e. Det är svårt att avgöra om det är ett g eller en sexa.
Okay.
Sen stryker han liksom snabbt över det han har skrivit. Han säger till sin fru att han ska gå till sin favoritpub. Och sen så lämnar han familjens hem.
Jag pratar inte tyska då, men jag antar att det inte betyder någonting på tyska heller.
Det betyder ingenting, nej, exakt, precis. Mm. Och vad det kan tänkas betyda, det kommer vi till senare.
Ja, spännande.
Så han kommer till den här puben, den heter Papillon och ligger i Wilnsdorf, som är en annan by, men typ 5 minuter från Anschausen med bil, så jättenära. Dit kommer han då strax efter 11. Där hälsar han på några andra locals, sätter sig i baren och beställer en öl. Men innan han hinner dricka något av ölen faller han handlöst av sin stol och slår i ansiktet.
Okej.
Okay. Enligt vissa källor så tappar han medvetandet under någon kort stund när han liksom, alltså det finns vissa som säger att han tappar medvetandet och därför trillar av stolen. Det finns andra som säger att han tappar medvetandet, förlorar medvetandet när han slår i backen. Och i typ ytterligare källor så verkar det som att han inte tuppar av alls typ.
Mm-hmm.
Men hur som helst så är han snart på benen igen. Och människorna på puben, du vet, som kommer fram och typ kollar läget med honom, säger att han verkar inte full, han luktar inte alkohol, han sluttrar inte. Och när de frågar honom så här, vad har du druckit? Så säger han att han inte har druckit någonting. Och han kommer då heller aldrig dricka av den här ölen han har beställt. För en mycket kort stund efter att han kommit till puben så lämnar han igen. Och då hör de honom liksom så här, sätta sig i sin bil ut på parkeringen och köra därifrån. Och sen vet ingen vad som händer honom i drygt 2 timmars tid. Vid ett-tiden på natten, vid ett-tiden på natten så ringer det på dörren hemma hos en gammal kvinna i byn Heigersilbach. Mm-hmm. Den här byn ligger drygt 10 minuter med bil från byn där puben ligger. Och det är ju så sent typ, så att hon vaknar av liksom, att klockan ringer, men hon öppnar inte dörren. Utan hon tittar ut genom ett fönster istället. Och där ser hon då Günther stå utanför huset. Hon känner honom sedan han var liten. För han är uppvuxen i Heigersilbach. Och hans mamma som fortfarande är i livet. Jag tror att hans pappa bodde där fram till sin död också. Men hon bor liksom kvar i den här byn. Och det gör också typ något eller några av hans syskon. Så de bor liksom i närheten. Men istället så har han då åkt hem till den här kvinnan som han har känt sedan han var liten då. Mm-hmm. Och hon pratar med honom genom fönstret och han typ beter sig liksom konstigt. Han säger att han vill komma in, men hon låter honom inte, utan hon säger så här: du borde åka till din mamma istället, för att hon bor bara en liten bit bort liksom. Men istället då för att Günther säger istället att han ska åka hem till Anschausen. Och innan han går därifrån och sätter sig i sin bil, så säger han till kvinnan att det snart kommer att hända något fruktansvärt.
Mm-hmm. Gud vad obehagligt att någon kommer och säger det när bara dyker upp.
Som en sån riktig liksom, alltså, korp kommer och kraxar typ. Och Günther kommer då aldrig hem till sin fru och sitt barn, utan istället så går det ytterligare 2 timmar under vilka ingen vet var han är, innan man vid tretiden på natten så får då en lastbilschaufför syn på en kraschad bil på A45 vid avfarten till Hagen Syd. Det här är typ 10 mil från Heigersilbach, så det är en bra bit liksom. Och den här lastbilschauffören stannar sin lastbil, sätter på varningsblinkers och typ så här, går till någon slags sån, du vet, larmtelefon som finns ut med motorvägen och larmar om det han har sett. Samtidigt som han gör det så kommer ytterligare en lastbilschaufför och stannar också sin lastbil, och han går då till det här vraket liksom, det här bilvraket. Och båda de här männen tycker sig se en person i ljus jacka lämna platsen innan de liksom kommer fram till bilen. Och det finns åtminstone någon av dem tycker att det ser ut som att den här personen har varit i någon slags olycka, eller typ att han blöd lite från armen liksom.
Uh-huh.
Men det är då inte Günther Stoll som de har sett, för Günther är i bilen. Han är naken och svårt skadad. Och han sitter inte på liksom förarsätet, utan han sitter på passagerarsidan.
Okej.
Okay. Så den ena lastbilschauffören har ju som sagt då gått och liksom larmat, och den andra går fram till bilen, och Günther är då vid medvetande. Och han säger att det har varit 4 män i bilen. Det är svårt att veta, det är oklart om det är liksom, om han själv är inkluderad i de 4 eller om det är ytterligare 4 personer.
Mm.
Men när han då får frågan så här, om det var hans vänner som har varit i bilen, säger han att de inte var det. Sen tappar han medvetandet och kommer tyvärr att dö i ambulansen på vägen till sjukhuset.
Okej.
Okay. Polisen börjar utreda det här märkliga som har hänt och bestämmer sig då för att utreda som ett möjligt mord. Och det här är riktigt konstigt. Den rättsmedicinska undersökningen visar att Günther har alltså inte dött till följd av skador som han har fått på grund av den här kraschen. Alltså bilen har kraschat, men det är inte därifrån han har fått de här stora skadorna.
Nähä.
Utan han har blivit överkörd.
Okej.
Okay. Var han har blivit överkörd vet man inte. Och polisen kommer liksom aldrig att hitta den platsen där det har hänt, vilket man tycker att det borde finnas.
Ja.
Liksom, tecken typ. Och det man vet med det, man kan se att han har varit naken redan när han kördes över, och man kommer aldrig hitta hans kläder typ. De är
men gud,
liksom återfinns aldrig. Så polisen börjar då jobba med de spåren de har. De får höra att Günther varit mycket i Nederländerna den senaste tiden, och det finns typ teorier om att han kanske har varit inne en del av någon slags bad business, alltså att han typ har jobbat med någon slags droghandel typ.
Mm.
Men det kommer ingenting av det. Det verkar liksom vara en riktig long shot.
Ja.
Man letar efter personen i ljus jacka, men hittar ingenting. Man får också flera vittnesmål från folk som säger att de har sett en liftare i närheten av platsen den här natten. Men det leder inte heller någonstans. Och året efter Günthers död så berättar man om fallet i en tysk, typ så, lite så unsolved. Det känns lite som att det är en blandning mellan unsolved mysteries och typ efterlyst, som heter såhär. Achtensächen XY ungelöst. Fast jag vet inte vad, det heter nog inte XY eftersom det är på engelska, men jag vet inte vad Y heter på engelska, eller tyska, hur som helst. Där liksom går de då ut med information om det här, och jättemycket av den informationen som faktiskt finns om det här fallet på nätet kommer från det programmet typ. Det är framförallt därifrån liksom informationen kommer. Och då går man då ut med information där för att få nya ledtrådar. Inte minst då om vad Günther gjorde under de här 2 timmars luckorna. Alltså mellan 23 när han åker från puben och till 01 när han kommer fram till den här gamla damen. Och då mellan 01 och 03. Men ingenting kommer fram.
Men gud! Heller.
Som jag var liksom hintade om innan, så djupdyker man då förstås också i de här bokstäverna, eller bokstäverna och siffran då, man vet inte om det är en sexa eller ett G, som Günther skrev på den här lappen innan han gick till puben. Och det här är då en del av det att hans fru har slängt lappen.
Nej.
Och så det som finns, och det finns bilder på lappen, det är inte den riktiga lappen, utan det är hennes återskapande av vad han skrev. Liksom. Och här finns då förstås massor av teorier, inte minst från, du vet, olika så privatspanare, och förstås också senare webbsleuth communityt går ju loss på detta förstås.
Såklart.
Och det finns typ teorier om att man kan tro att ännu fler av bokstäverna är siffror, och då kan det typ vara ett registreringsnummer på en bil. Man tänker att Günther kanske skrev ner en registreringsnummer på en bil som följt efter honom, och typ att det, alltså du vet, så verkar vara en väldigt, väldigt long shot, verkligen. Det kan typ inte vara, eller det kan inte vara tyskt registreringsnummer, och det verkar inte heller som att det kan vara något, åtminstone inte något av grannländerna, typ.
Nej.
Om man, alltså vet man, det finns så jävla många teorier om det här, och folk går loss liksom. Om man tolkar det då som YO6 apostrof TZE, är det tydligen anropssignalen till en rumänsk amatörradiostation. Okay. Det verkar inte ge någonting, utan det är, men det är det, men det liksom ger absolut ingenting. Om man då tolkar det som YOG apostrof TZE, finns det de som läser då YOG för yoghurt. och TZE är tydligen ett färgämne, tror jag, eller om det är ett smakämne, som används i just livsmedelsindustrin. Och som du minns så var ju han livsmedelstekniker.
Han bara, jag kom på den bästa nya smaken på yoghurt.
Yoghurtsmaken. Nej, men det folk har en teori om är att han typ har kommit på, han har upptäckt typ en stor hemlighet inom livsmedelsindustrin och dödats för sina upptäckter.
Okej. Okay. Intressant.
Det finns de som menar, och då kanske då säger de typ att, så här, att han betedde sig så här konstigt på baren, var typ att han såg någon som hade följt efter honom, han blev livrädd, det var därför han typ trillade omkull och sen därför liksom drog direkt därifrån.
Okej. Okay. Spännande.
Ja, jag vet inte.
Tror du, vad tror du?
Det finns de som menar att
du är inte klar
med, tror. För att jag har, för vanlig, det är inte helt vanligt för mig att komma med någon egen tanke, men jag har faktiskt en tanke här sen. Den är inte så här spännande då. Om man vänder lappen upp och ner får man siffrorna 027 kommatecken 906 med lite god fantasi, och det leder typ ingenstans, men om man gör en sån skiffernyckel där bokstäver korrelerar med siffror, så finns det de som säger sig fram koordinater i Libyen.
Jaha,
det är inte heller någonting.
Nej.
Det är en rolig teori som är att folk typ tänker att det har någonting med Yatzy att göra. Att det är så här, kan det vara att han egentligen skrev Yatzy?
Men gud.
Men det typ heter något helt annat på tyska. Att det heter typ så kniffer. Eller det heter något åt det hållet. Så folk bara, nej, jag tror inte det är random American dude på Reddit. Typ. Folk håller på verkligen med den här liksom, lappen. Men ingenting ger då någonting, och Günther Stolls död förblir ett mysterium. Som sagt, så här, vi är ju typ inte mäster, alltså teorier, våra egna teorier är ju inte det vi främst håller på med i den här podden. Men jag tror, men här kommer min teori.
Ja, hur spännande.
Jag tror att han har liksom haft någon slags, alltså psykotisk episod typ. Alltså han har varit jättedåligt typ, och det har gjort honom väldigt paranoid och fått honom att bete sig irrationellt. Det är därför han beter sig så här konstigt liksom. Han har varit sjuk och typ gett sig ut på vägarna i sin bil. Jag tänker typ att om man är rädd eller så kanske man söker någon slags, du vet, någon slags trygghet, och då kanske det inte är så konstigt att han åkte till sin hemby. Nej. Och sen så kanske han typ misstog, hans mamma kanske hade flytt eller whatever typ, alltså han kanske misstog, han åkte till ett hus där det bodde en kvinna som han visste liksom, som han kände sedan han var liten, och sen därifrån så gav han sig bara ut på vägen och körde, och sen har då något hänt, och jag tänker att han kanske så här, han har fått liksom panik på något sätt, du vet, så här, tagit av sig sina kläder och typ gått på motorvägen. Ja. Där har han blivit påkörd. Någon har liksom råkat köra på honom och själv då kanske fått panik och typ satt honom, bestämt sig för att vara så här, nej, vi får ju fejka att det här är typ en olycka på något sätt liksom. Satt honom i hans bil och kört iväg med honom, och kanske har han typ, du vet, fått, han kanske förlorade medvetandet när han blev överkörd. Kanske fick tillbaka medvetandet och då liksom händer den här kraschen. Och när lastbilschaufförerna kommer så är det typ inte att den personen som har kört på honom har liksom inte tid att flytta honom till förarsätet.
Nej.
Så därför är han kvar i liksom passagerarsidan. För annars så skulle det ju kunna se ut som ännu mer som en olycka om han bara hade suttit han var på förarsätet. Jo, men han, alltså han, så här, om han var liksom, nej, alltså absolut. Men det hade ändå varit mer liksom,
absolut,
mer troligt typ.
Ja.
Och då tänker jag att så här, vi vet ju inte, då har man ju ingen aning om, då skulle ju den här kraschen kunna skett var som helst. Mellan Heigerselbach eller vad det heter, och där han hittar, så det är ju ett väldigt stort område liksom.
Vad
så
sjukt.
Jag tänker att det är en olycka och en person som har fått liksom panik och bestämt sig för att försöka få det se ut som alltså få det att se ut som en bilsolycka eller vad man ska säga, men liksom blivit påkommen av de här lastbilschaufförerna och typ dragit därifrån.
Det tror jag också.
Återigen, jag vet inte om det är så, helt enkelt. Men jag tycker att det låter troligare än att han har upptäckt en liksom konspiration, en yoghurtkonspiration. För några år sedan kom nyheten om att polisen kollade på hur man skulle kunna använda DNA i Jogtse-fallet, som det kallas. Men det är lite oklart vad som kommer det. Det verkar i alla fall inte som att det här fallet preskriberats, och det typ poppar upp då och då. Och polisen i området får väl fortfarande samtal från personer som vill tipsa dem om olika nya teorier. Och det är väl kanske snarare då folk från typ Reddit än någon som du vet har liksom någon slags vittnesmål eller hört något, utan det är snarare typ att folk funderar sjukt mycket på det här fallet helt enkelt. Och det här har ju liksom blivit ett av alla de här mystiska dödsfallen som typ internet inte kan sluta tänka på, och du vet den här mystiska Jogtse-lappen, dess betydelse eller typ totala avsaknad av betydelse spelar förstås en liksom central roll i att folk inte kan släppa det. Folk är så här, vi måste ta reda på vad det här
betyder.
Ja, för
det är så skumt.
Och det är så jävla skumt. Det är verkligen så jävla skumt. För att ingen, alltså hans fru, du vet det liksom inte, det finns ingenting typ. Men det här var i alla fall Jogtse-fallet.
Spännande.
Günther Stolls död.
Sjukt.
Och jag läste en artikel på, jättekonstigt. Visst är det?
Ja, väldigt konstigt.
Jag läste en artikel på Historic Mysteries av Les Hewitt, en på historiska brott som saknade byline. Jag läste en på The Lineup av Adam Carlin. En artikel på Stern med rubriken, det blir tyska, Todd im Siegerland, der mysteriöse Jogtsefall des Günther Stoll.
Bra. Du är bra på tyska.
Jag kan många språk. Det är så bra. Och sen så har jag läst på tyska och på engelska Wikipedia, samt förstås också då på Reddits Unsolved Mysteries forum, som har en del bra sammanfattningar av såväl fallets fakta som de teorier som finns.
Tack Karin.
Tack ska du ha, det var det vi hade bjuda på den här veckan.
Det var inte så lite, eller?
Det tycker jag verkligen inte att det var, eller? Eller?
Vi hörs igen om en vecka. Nu är vi back on track, people.
Nu är vi back on track. Och Ian finns i världen och det gör oss så varma i hjärtat.
Mysigt, verkligen. Vi hörs!
Vi hörs nästa vecka.
Hej!
Hej då!
Podplay.